Tack ska ni ha för den givna gåvan. Gud välsigne er. Jag hade en önskesång här, men den kom lite för hastigt på. Så där kan det vara när man är lite spontan. Men jag var där ibland. Ja, Herre, vi tackar dig för den här dagen som du har gjort. Tack att vi får komma inför ditt ansikte, Herre. Tack att du lever och du är densamma igår och idag och i evighet. Du förändras aldrig, Jesus. Hjälp oss, Herre, att se på dig i dessa oerhört mörka tider. Jesus, vi som ditt folk, Herre, behöver nu mer kraft än någonsin. Så att vi kan få tjäna dig i dessa yttersta dagar, Herre. Jesus, vi tackar dig. Vi vet ingenting om tiden som ligger framför. Men du vet det, Herre. Tack att du har kommit som världens ljus. Du har kommit med ljus till denna jord, Herre. Herre, det fanns en gudomlig plan för dig, Jesus. När du skulle komma. Du är med alla dagar in till tidens ände, har du själv sagt. Hjälp oss nu att kunna förtrösta på dig. Och se och få vara ledda av dig, Herre. Så att vi inte som ditt folk går under i detta mörker. Utan att vi kan fortsätta att leva i ditt ljus, Jesus. Herre, vi ber om välsignelse nu. Välsigna ditt ord. Led oss nu i ordet och i bönen den här eftermiddagsstunden, Herre. Tack att du är med oss idag, Jesus. Ber att du ska möta med oss var och en. Till förnyelse, Herre. Så att vi återigen kan komma inför ditt ansikte med jubel och med fröjd, Herre. Herre, förnya oss i anden. Jesus. Vi behöver det allesammans. Vi behöver ett vidrörande, Jesus. Vi behöver få se dig, Jesus. Du har sagt i ditt ord att saliga är de renhjärtade. Och ska få se dig, Gud. Herre, du har renat våra hjärtan genom ditt offerblod, Herre. Ditt blod har köpt oss fria. Herre, vi tackar dig. Och välsigna den här stunden nu i eftermiddag. Vi kommer i ödmjukhet inför dig. Kommer nu som vi är inför dig, Herre. Jesus, du vet vad vi behöver, Herre. Du vet att det finns en längtan i ditt folks hjärta. Efter renhet och sanning. Efter att få uppleva din närvaro. På ett påtagligt sätt, Herre. Jesus. Vi vill inte gå på i gamla hjulspår, Herre. Och försöka och gå i egen kraft. Nej, vi har ingen kraft. Vi är maktlösa, Herre. Men du äger all makt i himmel och på jord. Tack att du är kraften i vars och ens liv, Jesus. Halleluja. Möt med oss. Vi vet vad vi behöver, Herre. Och Herre, vi böjer oss inför dig. Den här eftermiddagen. Och ber om din heliga andes närvaro. Ibland oss. Jesus. Åh, Herre. Kom, Jesus. Kom, Herre. Som bara du kan göra. Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus. Och rör vid oss. Amen, amen, amen. Halleluja, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja, halleluja. Jesus, Jesus. Shiraranaman, siberilekentos. Ja, det är svåra tider, det är mörka tider. Och vi kanske reagerar lite olika. Jag är den typen som gärna vill hålla reda på vad som sker. Medan min man gärna försöker att hålla det borta. Och det kan bero på hur vi fungerar helt enkelt. att av olika anledningar så känner vi att vi måste överleva. Det är en förfärlig sak som händer i Ukraina. Och det är ett sånt oerhört lidande så det är ofattbart. Att folket där nere ska behöva lida så oerhört. Och det är inte på grund av det folket har gjort. Utan det handlar om makthavarna. Om man frånser från politiken. Om vi inte går in på det politiska. Så är det ju bedrövligt det som sker. Och jag tänkte på det. Det kom som ett knivhugg i mitt hjärta. Jag såg en bild och en sekvens från en av de här städerna som nu är sönderbombade. När ett ungt par kommer in i desperation med sitt lilla barn som är 18 månader gammal. Och läkarna ger dem det beskedet att på grund av den där artillerielden som har varit så har flickan träffats. Och de kan ingenting göra, hon är död. Och man ser hur föräldrarna bara sjunker ner på golvet och ropar att det inte är sant. Alltså då känner man vanmakt inför detta, inför dessa illdåd alltså. När ett så meningslöst krig äger rum. Och man kan inte förstå dessa jordens kungar som är så maktgalna. Så att man skjuter ner människor och bostadshus, bombas sönder. Och idag är man utan, på flera ställen utan el och värme och vatten. Ja, det är svårt att förstå, det är svårt att ta in. Men vi får göra vad vi kan mänskligt sett. Och det vi kan göra är att vi kan be för. Det kan vi göra. Och hjälpa så på de områden där vi kan hjälpa. Det är en mörk tid vi lever i just nu. Jag har nyss kommit ur nästan en pandemi under 2 års tid. Och så kommer kriget. Men som Guds folk har vi fått en uppgift och en kallelse. Och det är att vara ljus och salt i världen. Vi har fått Guds ande. Så att vi ska veta vilken tid vi lever i. Och det har alltid varit svåra tider för Guds folk. Det är lätt att vi glömmer det när det går oss väl. Det är ju så att om vi nu tittar på Jesu tid bara, hur det var. Om vi går tillbaka dit till Jesu tid. Så var ju faktiskt Israel ockuperat utav romarriket. Alltså det fanns ju en ockupationsmakt närvarande i landet på den tiden. Så det var ju tufft på det sättet. På många sätt. Och sedan hade vi ju, om vi läser i Bibeln, när vi läser det nya testamentet. Så läser vi också om hur Jesus och apostlarna ständigt fick kämpa med det religiösa ledarskapet i Israel. Inte minst då fariseerna som förföljde Jesus och fanns där han fanns för att hitta något att anmärka på. Om man ville stå i vägen, om man viglade upp människor. När de hade sina väckelsemöten, apostlarna, och förkunnade om Jesus så fanns de alltid där. Det här fariseernas parti och försökte sätta dit Jesus och apostlarna på olika sätt. Och det Jesus gick emot dem i, det var ju inte det de hade med sig ifrån gamla förbundet. Utan det var deras egen lära som de hade lagt till. Och det var den som Jesus ständigt påtalade till dem. Vad de hade lagt till som var ett tillägg som var utanför Guds ord. Det var ett tillägg som inte fanns i ordet. Utan det var en muntlig tradition och så vidare som man hade då lagt till. Och det blev Talmud och andra läror utav det. Och det är inte Guds ord. För Gud vakar över sitt ord. Det här är Guds ord. Och det är det ordet som Gud vakar över. Och det är det ordet vi har fått utav Gud. För att vi ska veta. För att vi ska följa. Och för att vi ska kunna komma rätt. Det är ett rättesnöre. Och så jag tänker, det har alltid varit kamp omkring Guds församling och de troende. Och det har alltid varit lidande. Och vi behöver hålla fast vid ordet och vid Jesus och apostlarnas lära. Och tänka att lidandet kommer vi aldrig att slippa. Förföljelsen kommer vi aldrig att slippa. Kritiken. Idag har vi massor med läror som är utanför Guds ord. Till och med i sammanhang där man kallar sig kristna. Vi kämpar egentligen på samma sätt kan man säga som Jesus och apostlarna fick göra. Och lidandet, det var en del av vardagen för lärjungarna. Det ingick i deras liv. Men vi har på något sätt blivit så pass bekväma så att vi tänker att lida, det vill vi inte göra. Vi vill ha salighet och glädje och framgång. Men vi vill inte lida. Nej, det får du inte tala om. Jag vill inte höra det. Men när vi läser Guds ord, då ser vi att det är lidande. Och varför är det lidande? Jo, för Jesu Kristi namns skull. För vi vet Guds ofattbara nåd. Att han sände sin enfödde son till att gå till ett kors och spikas upp där. Det största lidande av alla. Hans kärlek överträffar allt annat. Det är det vi behöver tänka på och ha fokus på. Och jag tror att lärjungarna tänkte inte som vi tänker. De tänkte att få dem lida för Jesu Kristi namns skull så blev de bara saligare. De upplevde en glädje i att få lida för Jesus. Det har vi tappat bort. Jag har tappat det. Många av oss. Och till mig själv. Jag har tappat så mycket av den där första kärleken i Kristus Jesus. Att lida för hans namns skull, det är en annan sak. Och vi vet vad slutmålet är, det är himmelen. Hemma hos Jesus för alltid. Och det står också om att vi kommer att få en ny kropp. Där hos honom. Det är bara lite tankar som jag delar idag. Det har varit stridigheter och krig. Ända från begynnelsen i boken. Men Gud har alltid sett till att hans ord har framgång. Det är inte vi som ska ha framgång. Det är hans ord som ska ha framgång. Han har alltid fört fram sitt folk. Och bevarat sitt folk. Och sitt ord av en anledning. Och det var den plan som fanns ifrån begynnelsen. Som jag har talat om tidigare. Jesus som är begynnelsen och änden. Det var Messias som skulle komma. Och där vakade Gud över sitt ord. Och det var det syftade till. De här löftena till Abraham bland annat. Han är begynnelsen och änden. Och han säger på ett ställe. Jag har kommit för att göra din vilja, Gud, säger han. Och vad var hans vilja? Jo, att ge sitt liv för oss, för världen, för mänskligheten. För att utplåna synd. Golgata kors och den segern han vann. Den är vårt stora hopp för framtiden och för den tid som vi lever i nu. Alltså när vi läser i gamla förbundet så kan vi läsa om hur många tillfällen som helst när Gud har varit med sitt folk och räddat folket. Jag tänker också på andra krönikeboken i kapitel 20. Där när Josafat besegrar Moab och Ammon. Och då står det så här ifrån i andra krönikeboken 20 och 13 kan vi läsa ifrån. Det var Josafat och folket. 20:13. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel, son till Zakaria, son till Benaja, son till Jegiel, son till Matania, en levit av Asafs söner. Han sa, lyssna alla ni av Juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat. Så säger Herren till er. Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara. Ty striden är inte er utan Guds. Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara. Ty striden är inte er utan Guds. Gå imorgon ner mot dem. De drar du upp på Hassis höjden och ni ska träffa på dem. Där dalen tar slut. Framför Jeruels öken. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska endast träda fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå i morgon ut mot dem och Herren är med er. Då böjde Josafat sig ner med ansiktet mot marken och alla judamän och Jerusalems invånare föll ner för Herren och tillbad Herren. Visst är det underbart? Och vi vet hur det gick. De besegrade fienden. Inte i sin egen kraft, men i Guds kraft. Herren var med sitt folk. Då, det står på något ställe att Herren är en mäktig stridsman. Han var med sitt folk. Och han stred inte egentligen mot människor, han stred mot ondskan för att utplåna synden. Det finns många, många ställen som är helt fantastiska när vi läser om dem. Vi kan läsa om, vi behöver inte göra det nu, men kung Hiskia. När de skulle bygga upp templet. Oj, 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 vilket motstånd. Och vilka lögner man spred. Och med vilken list man gick fram för att få dem att sluta och bygga på Guds hus. Men Gud var med. Och Herren räddade ju Hiskia och Jerusalem, kan vi läsa om. När vi kommer fram till Jesaja, det 49:e kapitlet. Och vers 8 så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna. Och säga till de fångna, drag ut. Och till dem som sitter i mörkret, kom fram. De ska finna bete ut med vägarna, betesplatser på alla kala höjder. De ska varken hungra eller törsta. Ökenheten och solen ska inte skada dem. Ty deras förbarmare ska leda dem och föra dem till vattenkällor. Vet ni vem det talas om här? Jo, det är Jesus. Det är Messias. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Jesus är förbundet. Han har varit med ända från begynnelsen och han kommer att vara med ända till slutet. Så vi bör tänka på att har han varit med under många starka strider i det gamla förbundet så är han fortfarande med oss i det nya förbundet. Det är en sak som vi behöver uppmuntra varandra i och det är tron. Den tro vi har på Jesus Kristus. Om vi läser lite, vi kanske inte ska läsa allt, men i Hebreerbrevet kapitel 11 och påminner oss om vad tron står för. Hebreerbrevet 11. Jag kan läsa lite från vers 1. Ursäkta. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Vi ska inte läsa allt. Vi ska läsa en del. Från vers 6. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina. Sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Noa gick i tro. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Du kan fylla på där då. Där har jag ju den vattenflaskan. Tack. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna. De som Gud har format och skapat. Tack Mary ändå. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Där känner jag igen mig. Det kanske du också gör. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Visst är det väl så att i den här tiden att man kan känna sig som gäst och främling när man ser allt som händer. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de hade gått ut ifrån, hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. De längtade till ett bättre land, till det himmelska. De hade blicken riktad på det andra hemlandet. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, för han har ställt i ordning en stad åt dem. Här läser vi om den ena trosmänniskan efter den andra som hade ställt sitt hopp till det eviga och till Gud. Och de fick gå igenom svårigheter också. Ta Mose, om du ser vers 24. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han som hade allt, han hade fått så bra där i Egypten. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede, därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. Och så vidare. I tro gick folket genom Röda havet som på torr mark. Men när egyptierna försökte dränktes de. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt omkring den i 7 dagar. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och det står om hur de fick lida för namnets skull. Eller för Guds skull. Och det står i slutet på Hebreerbrevet kapitel 11 här. Och fast, i vers 39, och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Först tillsammans med oss skall de nå målet. Det kommer en dag när vi tillsammans med alla dessa människor som fick lida något så oerhört. Vi har inte läst detaljerna hur de fick lida. Vi kan aldrig föreställa oss hur de egentligen hade det. Tillsammans med dessa ska vi ändå nå målet. Det blir en skara i himmelen. En stor skara. Och den kommer ur det stora lidandet, står det i Bibeln. Men det kommer att vara värt det. Gud har inte kallat oss till fruktan. Läste jag här förra gången. Vi kanske inte la ut det, så vi kanske kan läsa det. Alltså Gud har ju inte kallat oss att leva i fruktan. Utan han har ju kallat oss att leva i hans seger. Den seger som han har vunnit. Vi ser om vi hittar det. Jag läste från Romarbrevet kapitel 10. Ja, därför att Kristus bor i oss, säger Paulus här i det 8:e kapitlet. Vi kan läsa från vers 10, kapitel 8 i Romarbrevet. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Kroppen är död. Ja, men vi har fått ett nytt liv i Herren Jesus Kristus, i anden. Därför att vi är födda på nytt. Och genom dopet, står det längre fram. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldighet till bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skulle leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, läste jag. Så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Den dagen när du mötte Jesus och blev född på nytt. Blev du fri ifrån detta slaveri. Fruktan för döden. Du fick livets ande. Och Jesus har inte tänkt att vi ska leva, fortsätta att leva i fruktan. Utan vi ska leva i det barnaskapet som vi har fått hos Gud. Det står nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba Fader. Ja, men är det inte så, tänker du då? Blir du aldrig rädd? Känner du aldrig frukten? Jo, det är klart att det gör. Det gör ju jag också. I mitt kött kan jag ju känna det. Men när jag då går till Jesus och jag känner att jag behöver komma närmare honom, då kommer den här tryggheten. Då kommer det här underbara förvissningen, tilliten och förtrösten. Tack Jesus, tack Jesus. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men när vi är barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Vilken gåva att vara Kristi medarvingar. Alltså vi ärver tillsammans med Jesus det himmelska hemmet. Lika visst som vi lider med honom, säger Paulus, för att också bli förhärligade med honom. Lika visst som vi lider, lika visst blir vi förhärligade med honom. Och sen säger han i nästa vers. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ibland går vi in för mycket i det jordiska. Och vi blir upptagna av denna världens tankesätt. Vi blir lite upptagna av den hopplöshet som finns i denna världen. Det är lätt att allting blir mörkt runt omkring oss som troende också. Det är då vi behöver läsa Guds ord för att se och behöver gå in i bönegemenskapen. In i samtalet med Herren och säga hjälp mig. Idag känner jag så här. Idag känner jag att jag går under. Då kommer han och lyfter dig upp. Och du kommer att känna den himmelska friden i ditt hjärta. Den frid som inte finns att tillgå i den här världen. Utan den finns bara hos Jesus. Vi måste komma ihåg Golgata och se vad Jesus köpte. Det var ett högt pris han betalade. I Hebreerbrevet 10:5. Jag citerade lite förut. När Kristus träder in i världen säger han därför. Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Jesus hade också en kropp. Han kunde också känna. Han fick också lida. Han var inte fri från smärtor. Men läser Jesaja 53 så läser vi att han var smärtornas man. Väl förtrogen med lidande. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag. Se, jag har kommit. Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Allting finns där om Jesus. Så jag har kommit för att göra din vilja. Halleluja. Så underbart det är. Vi behöver få se det här ljuset ifrån Golgata kors på nytt i våra liv. Så att vi istället får en längtan efter härligheten och att få möta Jesus. Även om vägen genom lidande bär. Jag tänker på församlingen i Ukraina nu. Det är många, finns väldigt många troende där. Tänker vilket lidande de får utstå. Och många väljer att stanna och inte att fly. Men där mitt ibland detta folk är Jesus. Han är mitt ibland då. Och det är inte alltid det blir som vi tänker. Att vi ska bli besparade ifrån allt. Men det finns andra typer av lidande också. Det kan vara sjukdomar. Det kan vara andra plågor som vi går igenom. I vårt själsliv. Sorg och bedrövelse. Det kan vara människor som har behandlat oss illa. Och som har sårat oss oändligt mycket. Det finns många som bär på svåra minnen. Som plågas och ibland kommer de upp igen till ytan. Men allt det här vet Jesus. Han vet det. Det här jag gjorde i livet. Men det kommer en dag. När vi ska samlas hemma hos Herren. Halleluja. Jesus. Jesus. Jag läser vad som står i Uppenbarelseboken också. Det kommer en dag efter ett lidande som denna världen aldrig har varit vittne till. Ett lidande som denna världen aldrig har sett. Som Jesus berättar om. Vi läser i Johannes uppenbarelse, det 19 kapitlet. Jag vill läsa från vers 6. Det här är vår framtid, syskon. Vi har en framtid. Livet tar inte slut här. Det fortsätter. Bortom den här jorden. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara. En stor skara. Lik bruset av stora vatten. Och dånet av kraftig oska. Och de sa, halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop, så Jesus, det är ju lammet. Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Och till henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdige. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Ska vi läsa från den 11 versen. Och jag såg, säger Johannes, himlen öppen och se, en vit häst. Och han som satt på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och det namn han har fått är Guds ord. Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar. Och de var klädda i vitt rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds den allsmäktige strängas vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Då kommer rättvisa att skipas. Här just nu på jorden ser vi inte mycket av rättvisa. Men när han kommer, konungarnas konung och herrarnas herre, då kommer rättvisa. Det är inte vår uppgift att försöka skapa någonting åt det hållet, utan det är hans uppgift. Vad är då slutmålet? Jesus talar ju här i Uppenbarelseboken. Det talas mycket om både kapitel 21 och kapitel 22 om det som ska komma. Och samtidigt som vi ser den här härligheten så finns det många varningstecken där. Varningsrop. Herren blandade med det underbara som kommer. Den framtid vi har. Men så varnar han samtidigt. Vi kan läsa lite ifrån kapitel 22 i Uppenbarelseboken och vers 7. Det är Herren själv som talar. Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Och så säger Johannes att det är han som har hört och sett detta. Och så kan vi läsa från vers 10. Och han sa till mig, ängeln, försegla inte profetians ord i denna bok. Alltså, göm inte undan den. Utan öppna den så att alla kan läsa den. Ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orena att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt. Och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig. För att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, säger Jesus här. Jag är A och O. Han avslutar Bibelns sista bok med detta. Jag är A och O, den första och den sista. Så Jesus säger att han är med ifrån första begynnelsen för att fullborda sitt uppdrag som hans fader hade gett honom. Och här ser vi nu och läser om hur det kommer att bli när uppdraget är fullbordat. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Det går inte att smyga in där. Man måste gå in genom portarna. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Och anden och bruden säger kom, och den som hör dem må säga kom, och den som törstar må komma, ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. För var och en som hör profetiens ord i denna bok betygar jag, om någon lägger något till dessa ord, ska Gud på honom lägga det plågor som är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Det låter väldigt strängt det här. Men om inte Gud hade varit noga med sitt ord. Och det är därför Jesus och apostlarna stod i konflikt med dåtida religiösa ledare. Och det är därför vi måste vaka över villfarelsen och villolärorna också som vill komma in. Därför att det är bara Guds ord som gäller och ingenting annat. Det är det som är vår trygghet och vår säkerhet. Vad vill jag säga nu då? Nej, jag vill säga så här. Vi ska inte leva i fruktan. Krig är hemskt. Det som sker nu är hemskt i världen. Men vi ska vandra med Jesus på ljusets väg. Och han ska vara med alla dagar intill tidens ände, har han själv sagt. Han har alltid, jag sa det förut när vi läste, han har alltid varit med och försvarat och stridit för sitt folk. Och Bibeln säger, Petrus säger, vi är ett konungsligt prästerskap, ett heligt Guds folk. Han kommer att leda oss allesammans som har Abrahams tro, som tror på Herren Jesus Kristus. Han kommer att leda oss. Så vi ska inte gå under i allt detta. Och jag tror att vår främsta uppgift nu, det är att be. Be. Att leva i bön. Att läsa Guds ord. För att vi inte ska misströsta. För att vi ska veta vem Jesus är. Och uppfyllas av den helige ande. Så att vi får kraft att leva Kristuslivet. Kristus i oss. Härlighetens hopp. Vi har fått den helige ande. Och i himmelen, nu hinner vi inte läsa allt, men i himmelen så sitter vår förebedjare, vår överste präst. Han sitter på Guds högra sida och han ber för oss varje dag. Alla de som tillhör honom ber han för. Alla som han har köpt med sitt eget blod. Han ber för dig. Känner du dig ensam? Känner du att du har ångest? Känner du vånda? Han ber för dig och mig. Han är där. Han sviker aldrig. Han känner alla sina barn. Hur det nu är möjligt. Men Gud är ingen människa på det viset. Utan han ber för oss varje dag. Så vem är det vi ska gå till när vi tycker att det blir jobbigt? När vi tycker att det blir svårt? Vi ska gå till vår himmelska överste präst. Vi ska tala med honom. Du behöver inte känna att du ska liksom vara på något speciellt sätt. Om du går där i ditt vardagsliv så kan du bara sucka till Jesus. Jesus, hjälp mig nu. Hur gör jag nu? Jag känner så här. Var mig nära. Led mig nu. Han kommer med tröst. Han kommer att ge dig tillit. Han kommer att ge dig fred. Han kommer att ge dig allt vad du behöver. I denna kampen som är nu. Vi är inte kallade att vandra i mörker. Vi är kallade att vandra i ljuset. Vi är det. Och det är svårt. Det är svårt ute i arbetslivet. Det är svårt i vardagen. Det är svårt på olika sätt. Vi har svårigheter i våra familjer. Vi har en kamp. Och jag har fått det i mitt hjärta den senaste tiden. Vi ska inte låta fienden få regera i våra hus och hem. Vi ska inte göra det. Vi ska säga i Jesu namn så släpper jag inte mina barn. Jag släpper inte min man. Jag släpper inte min hustru. Jag släpper inte mina syskon. I Jesu namn så håller jag fast dem i bön. Tills bönesvaret kommer. Vi ska inte misströsta. Åh, vi har så mycket vittnesbörd ibland oss. Som Guds folk. Vi har det. Vi har vittnesbördet. Vi har fått vittnesbördet i våra hjärtan. Får jag bara sluta med att läsa från Johannes uppenbarelse, brevet till Efesus. Jag kan bara säga så här. Vi kan inte med ord beskriva Jesu kärlek. Vi kan inte med ord beskriva detta offer på Golgata. Hur han kom hit. Han som var skapelsens herre. Blev människa som vi. Och gick här och fick möta allt detta hat. Förföljelse, förakt, lögner. Och ändå gick han till korset för oss. Det har varit ett högt pris. Och vi behöver ta emot denna dyrbara nåd som vi har fått i Jesus Kristus. Man kan inte förklara Jesu kärlek. Man måste erfara den. Det sa man mycket förr i tiden. Och det är precis på samma sätt nu. Jag kan inte ge dig Jesu kärlek. Du kan inte ge mig Jesu kärlek. Den måste erfaras personligt genom ett Guds möte. Att få möta Jesus personligt. Då fylls man av Guds kärlek. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Det är Jesus. Jag känner dina gärningar, säger han till Efesusförsamlingen. Ditt arbete. Och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar. Men inte är det. Du har funnit att de är lögnare. Ja, säger Jesus. Du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Och har inte tröttnat. Men. Det har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Det gäller också idag till församlingarna, detta ordet. Vi behöver omvända oss så att inte Herren kommer och flyttar på ljusstaken. Men vi hade mycket gott här som vi läste om. Församlingen hade mycket. Men det fanns ett men. Som Jesus hade emot. Och det var att man hade övergett sin första kärlek. Man drevs inte längre av den här kärleken till Jesus. Det är kärleken till Jesus som ska driva oss idag. I denna tid. Det är kärleken till Jesus som gör oss mer än övervinnare. Det är kärleken till Jesus som gör att vi kan lida för hans namns skull. Det är för att vi älskar Jesus. Det är den kärleken vi behöver komma tillbaka till. Det är den stora kärleken. Det är dit Herren vill att vi ska komma. För han vill ingen människa illa. Han vill att alla ska bli frälsta, står det. Så vi behöver komma tillbaka till kärleken i Jesus. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig. För att du är den du är. Du är alfa och omega. Du är begynnelsen och änden. Och du för ditt folk i säker hand. Tack att vi får ropa till dig i nödens tid och du vill svara. Tack att vi får läsa i ordet om när ditt folk blev överfallna. Hur de blev jagade. Hur de blev attackerade. Hur du var där, Herre. Och du ledde dem på vägar som ingen människa hade kunnat göra. Hos dig är makt och styrka. Du är den högste. Det finns ingen människa som kan hjälpa oss på det viset som du kan göra. När det är hopplöst och slut. När det är ute med mänsklig styrka och makt. Då träder du upp, Herre, med din makt. Och du talar ditt ord. Och allting måste böja sig för dig. Allting. Alla människor måste böja sig för dig. Även om det är jordens kungar. Rika, starka ledare. Vad de än liksom har för epitet och vad de än kallar sig själva. Så måste de en dag böja sig för dig, Jesus. För du är konungarnas konung och herrarnas herre. Den makten finns hos dig, Gud. Och dessa kungar kan ingenting göra om inte du, Herre, har tillåtit det. Men det kommer en dag när du säger stopp. Det kommer en dag när vi tillsammans med dessa troshjältar ska få uppleva en gemenskap. När vi får gå in i härligheten tillsammans till ett nytt rike, Herre. Ett rike som inte är av jorden. Tack att det kommer nya himlar och en ny jord. Och där frid ska bo. Där kärlek ska bo. Där det inte kommer att finnas den här kampen som vi upplever nu. Hjälp oss nu, Herre, att vi lyfter blicken och ser på dig. Du vill det, Herre, för du säger det i ditt ord. Jesus, tack att vi får se på dig nu. Och lägga ner all vår egen kamp. Den är till ingen nytta. Det är bättre, Herre, att du tar över i våra liv. Till fullo. Herre, jag ber för egen del. Kom och ta över i mitt liv. Allt det som jag kämpar emot i. Som jag försöker på egen hand. Herre, kom nu, Jesus. Herre, tack att vi får lägga ner det inför dig nu. Så att vi kan vandra i tro och i frihet med dig, Jesus. Så som ditt ord har lovat, Herre, Jesus. Det finns en väg. En väg som är högre än alla andra vägar. Dina vägar, det är inte som våra vägar. Vi vandrar ibland på felaktiga vägar. Och vi tror att vi gör rätt. Men dina vägar är mycket högre. Och dina tankar för ditt folk är kärlek och frid. Och läkedom. Halleluja, vi prisar dig. Åh Jesus, tack att du kom snart. Vi vet inte när dagen är inne. Men fram tills dess, Herre, så gör oss till själavinnare. Gör oss till dina vittnen, Herre. Att vi får vittna om dig, Herre. Och följa dig. Och få tjäna dig på det sätt som du vill att vi ska tjäna. Inte som människor vill att vi ska tjäna, utan som du vill, Herre. Tack att du har en uppgift för var och en av oss. Och tack att vi får som ditt folk nu be och förtrösta och känna tillit till dig. För du är vägen, du är sanningen och du endast du är livet, Jesus. Du är vårt hopp, du är klippan vi förtröstar på. Tack att vi får fly in i klippan också när vi tycker att det känns jobbigt här. Tack att vi får komma till dig i vår kamp och i vår nöd här. Och du kommer att lyfta oss upp, Herre. Med din kärlek. Halleluja. Åh, vi prisar ditt namn, Jesus. Vi ärar dig och tackar dig. Och lovar dig, Herre. Så ber vi också för Ukraina och kriget som är där. Vi ber i synnerhet för detta folk som får utstå så mycket lidande, Herre. Jesus, du är större än allting. Vi sätter vårt hopp till dig. Vi sätter vår förtröstan till dig, Herre. Att du ska vara med och styrka och leda och trösta folket, Herre. I Jesu namn, Herre, vi tackar dig, Fader. Amen, amen, amen. Tack Jesus. Amen, amen. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Glöm inte din förebedjare i Bibeln. Jag har en förebedjare. Jag hade en syster i församlingen som heter Doris. Hon är hemma hos Herren sedan ett par år. Hon tackade, inledde alltid sina böner. Doris, hon var över 90 år när hon fick gå hem. Hon tackade alltid Jesus för att hon hade ägde en förebedjare i himlen. Varje gång hon bad så tackade hon Jesus för det. Att han var hennes förebedjare och våran förebedjare. Kommer du ihåg det? Kom ihåg det du också. Du är inte ensam. Herren vet allt. Känner allt och förstår allt. Allt han förstår, allt han förmår. Jesus är Herre i allt. Amen. Har vi någon sång?